Välkommen tillbaka efter lunch. Vi ska ha en paneldebatt om man kan surfa säkert. Tidsplanen är den att först har vi Vesa Virta som pratar i 15 minuter om hur man går igenom brandväggar. Sen har vi lösningsförslag från Cisco, Microsoft och Symantec. Vi tar dem i bokstavsordning på företag. Där får de 15 minuter var. Och för att det inte ska bli allt för mastigt så tar vi specifika frågor och de specifika lösningsförslagen mellan varje lösningsleverantör. Därefter mera öppna frågor från publiken. Och till sist en panel med 4 stycken från SNUS, Swedish Network User Society, som ställer frågor till de här 3 gentlemännen också. Med det så lämnar jag över ordet till Vesa Virta från FRA.
Ja, ska jag testa micken nu då? Ingen brandvägg. Funkar det? Ja. Jag körde en demonstration igår. Det var några utav er som såg den i alla fall. Jag ska inte göra om demonstrationen, men jag ska visa de slides som jag hade under presentationen och påstå att det jag säger nu, det har jag faktiskt gjort i verkligheten, och det finns någon som kan verifiera att jag talar sanning. Jag heter alltså Vesa Virta, kommer från Försvarets radioanstalt, arbetar där på teknikkompetensfunktionen. Det jag visade var en demonstrera hur en attack kan gå till. Attackerade då brister i klientprogramvara med hjälp av en teknik som kallas cross-site scripting. Visa lite hur vi kan gå vidare med hjälp av andra säkerhetsbrister och svaga policies när man väl har kommit innanför eller in i en organisation. Vi har ett nätverk som såg ut så här ungefär, där vi har en organisations interna nätverk med diverse servrar och klienter, skyddat av en brand, med hjälp av en brandvägg kopplat till ett internetmoln som i min demonstration bestod av ett antal routrar i virtuella maskiner. I det här internetmolnet så fanns det dels en angripare och dels en extern webbserver. Den här brandväggen var hårdare konfigurerad än vad de flesta organisationer har. Den var konfigurerad på så sätt att den bara tillät trafik som är initierad på insidan och gick ut till portarna 80, 443 och 53. Det vill säga man kunde surfa, man kunde surfa krypterat och man kunde göra namnutslagningar. När vi ska angripa den här organisationen så, ja, brandväggen skyddar organisationen. Och den här Hollywood-metaforen med IT-säkerhet, det är samma sak som konventionellt krig. Den funkar inte. Det kanske gör sig bra på film och i litteratur, men i verkligheten så är det inte så. En brandvägg blir inte trött efter att ha fått x antal paket på sig och börjat släppa igenom trafiken som den inte är konfigurerad till att göra. Så vi får ta till något annat sätt för att komma åt den här organisationen. Och det gör vi genom att leta efter information om organisationen och om organisationens anställda på andra håll. Och vi hittar då anställda i organisationen, och då börjar vi leta efter var någonstans på internet förekommer de här anställda i andra sammanhang. Och vi hittar då att en av de här anställda har en privat hemsida hemma hos sig eller hos sin ISP eller på något webbhotell, där han beskriver då sitt flugfiske eller något intresse som man har behov av att pracka på omvärlden, som inte har någonting med hans arbete att göra. På den här hemmasnickrade hemsidan då, så finns det en gästbok, och den här gästboken var sårbar för någonting som kallas för cross-site scripting. Det är nämligen så att gästboken, när man skriver in sitt namn och så skriver man in en hälsning till Kalle i det här fallet då. Och den här hälsningen visas för folk som surfar till gästboken och tittar i gästboken. Och det vi försökte göra igår då, det var att skriva in HTML-taggar i hälsningen. Och när vi surfade till gästboken så såg vi att de här HTML-taggarna tolkades av vår webbläsare. Det vill säga de filtrerades inte bort av gästbokssystemet. Så då kunde vi lägga in skript i gästboken. Skript som i sin tur då exekveras när någon surfar till gästboken. Och vi la in ett skript som triggar en sårbarhet i Internet Explorer. Som gör att den angripna browsern då kopplar upp sig mot en maskin som vi har kontroll över ute på internet och upprättar en kanal till den. Och det här var ju Kalle Kulas hemsida och frågan var vem tittar på Kalle Kulas hemsida, och då skrek publiken i kör då att det är Kalle själv som gör det, och Kalle gör det från jobbet. Så när Kalle kommer till jobbet på morgonen och surfar, kollar vilka är det som har lagt in inlägg i gästboken, så får han med sig det här skriptet som triggar sårbarheten i hans Internet Explorer och etablerar då, vi har då möjlighet att etablera en tunnel till Kalles maskin. Kalle själv märker ingenting av det här. För brandväggen ser det här ut som om att det är Kalle som surfar. Kalle startar en surfsession ut mot en maskin ute på internet. Kalles personliga brandvägg som han har installerad lokalt på sin maskin, som dessutom utöver att bara titta på nätverkstrafiken tittar på vilka processer det är som kommunicerar, den ser att det är Internet Explorer som försöker surfa ut på nätet. Och det är någonting som Internet Explorer normalt är tillåten att göra. Nu har vi möjlighet att läsa filer som finns på Kalles maskin. Vi har möjlighet att lägga upp filer till Kalles maskin. Vi har möjlighet att exekvera kommandon på Kalles maskin. Det vi vill göra då, det är att vidga våra vyer lite. Gå vidare på andra maskiner internt på nätverket. Och min erfarenhet av organisationens IT-system, det är att man har det här tänket med hårt skal och sen mjukt och varmt och sött på insidan. Precis som en banan. Så det, man är väldigt, eller min erfarenhet är att tjänster som exponeras ut mot internet, webbservrar, mailservrar, DNS-servrar, annat som obetrodda, anonyma användare kan koppla upp sig mot, man håller efter dem ganska bra. Man vet att det finns ett sånt bakgrundsbrus på internet som gör att man måste patcha dem, för annars åker man dit. Så de sköts väldigt bra. Men de interna systemen innanför det här hårda skalet, jag menar, där sitter ju våra anställda. Det är folk vi litar på. Så där är det inte lika bråttom att patcha. Eller nu, ni förstår vad jag menar, va? Folk i allmänhet resonerar som att det är inte lika viktigt. Men det är, man måste patcha där med. Så vi hittar, vi laddar upp ett antal program som vi behöver för att kartlägga nätverket och utnyttja sårbarheter som vi hittar på nätverket till Kalles dator. För Kalle har inte de installerade på sin maskin, förhoppningsvis. Men vi kan gå på domänkontrollanten, utnyttja en sårbarhet som finns på domänkontrollanten, som startar en lyssnare på någon obskyr port. Och när man ansluter till den lyssnaren så får man ett kommandoskal med systemprivilegier. Så det är bara att ansluta till den porten för att få då systemaccess. Nu ställer ju brandväggen till lite problem för oss, eftersom vi får inte ansluta till domänkontrollanten utifrån internet. Så därför har vi ett litet program som vi kallar för Skarv, som i princip är en könsbytare för TCP-IP-uppkopplingar, som gör då att vi kan koppla upp åt två olika håll mot två lyssnare, och sen så tussar vi ihop dem, så kan man prata. Så det är på Kalles klientmaskin, eller först på angriparmaskinen, så startar vi en lyssnare på en port 443. Det är 443 på grund av att den släpps igenom i brandväggen, men det spelar ingen roll vad det är för port. På klientmaskinen så kopplar vi upp, startar vi då den här skarven som ansluter dels ut till angriparmaskinen och dels till domänkontrollanten på den här porten som där vi har dragit igång den här bakdörren. Gick jag lite förra vägen. Då får vi, har vi systemaccess till domänkontrollanten och vi har Kalle-access till Kalles maskin. Nästa steg är att vi vill få ut lösenordshashar från det här systemet. Vi får ut användarnamn och de krypterade lösenorden. Det använder vi ett program som heter PVDump för att göra. PVDump är trevligt för man kan göra den här förfrågan över nätverket och få ut användarnamn och lösenord i domänen. Eller ja, lösenordshashen naturligtvis. Nackdelen med PVDump är att man måste vara administratör för att köra det. Eller det kanske inte är någon nackdel, det kanske är bra att det är så. Och Kalle är inte administratör, så det fixar vi åt honom. Eftersom vi har systembehörighet på domänkontrollanten så lägger vi till Kalle i gruppen Domain Admins. Och vi ser till så att Kalle får autentisera om mot domänkontrollanten så att han får de privilegierna. Och det gör vi genom att slänga ut honom ifrån domänen och på hans maskin så mappar vi upp C-disken ifrån domänkontrollanten till hans maskin. Och då sköts den här autentiseringen per automatik med hjälp av cache credentials i Windows. Så sköter systemet om OS:et sköter den här autentiseringen åt oss. Vi behöver inte knappa in Kalles lösenord. Nu har vi två maskiner som vi har tagit kontroll över in i, hos den här organisationen. Vi skulle potentiellt kunna använda dem för att knäcka lösenord. Men vi arbetar utifrån den hypotesen att vi sitter hos en organisation som har betydligt mer beräkningskapacitet i källan än vad den här organisationen har. Så vi tankar ut den här listan med lösenordshashar genom tunneln som vi har skapat i brandväggen. Och vi sätter igång en gissning av lösenorden. Så vi skapar ett kandidatlösenord. Vi kör det genom en hash-algoritm och sen så jämför vi hashen som genereras med den hash som vi har plockat ut ifrån systemet. Och om de överensstämmer så har vi då lösenordet. Och lite beroende på vilken algoritm man har använt så kan det där gå olika fort. Mot LANman så kan man med en vanlig eller en gammal 2-3 år gammal laptop så gissar vi 4 miljoner i sekunden. Nästa steg är då att vi ska utnyttja det faktum att systemadministratörer är människor, det vill säga de är lata och har dåligt minne. Vi lyckades få ut administratörskontots lösenord när vi körde den här lösenordsknäckningen. Och vill då gå på den sista vita maskinen i organisationen. Mailservern är, eller brandväggen är konfigurerad på så sätt att mailservern kan man bara logga in på ifrån domänkontrollanten. Och det skulle ju kunna ställa till lite problem för oss. Och det gör det. Det ställer till sådana problem att vi måste kopiera över vårt skarvprogram till domänkontrollanten. Men eftersom vi har mappat upp domänkontrollantens C-disk så är det ett copy-kommando. Så då har vi lagt över skarvprogrammet på domänkontrollanten. Vi har skarvprogrammet på klienten. Så vi ska, för att gå på mailservern så sätter vi upp en skarv som ansluter till telnetporten på mailservern och lyssnar lokalt på domänkontrollanten. På angriparmaskinen så sätter vi upp en skarv som lyssnar på två stycken portar. Dels på telnetporten och dels på port 53, det vill säga DNS trafik. Och slutligen då på klientmaskinen, Kalles klientmaskin, så sätter vi igång en skarv som kopplar upp sig åt lyssnaren på port 53 på angriparmaskinen och lyssnaren på port 9999 på domänkontrollanten. Nu har vi en kedja av skarvar här. Så när vi telnettar, vi loggar in på vår lokala maskin kör telnet localhost och angripa maskinen. Då kommer vi alltså gå igenom den här kedjan av skarvar och komma fram till mailservern. Så nu har vi kontroll över hela nätverket. Om vi är lagda åt det hållet så kan vi krascha maskiner. Har vi inte så taskig fantasi så kan vi leta information, läsa vad som finns. Och vi kan modifiera datan. Och det är väl där man ska bli rädd på allvar då, när, om man inte längre kan lita på sin egen information. Så det är, jag bytte hatt lite hastigt och lustigt där och blev Kalles chef och skapade ett mail till Kalle. Skicka iväg det mejlet, vilket gör att det hamnar på mailservern. Mailservern hade vi kontroll över, så vi kunde gå in och editera i mejlet så att det såg annorlunda ut då när det kom fram till Kalle. Och en intressant aspekt i det här är att det här är inte ett fejkat mejl. Det är inte ens ett mejl som någon har smugit in på chefens rum och skickat iväg, utan det är faktiskt chefen som skickade det här mejlet. När jag brukar köra det här demot, då brukar jag skicka iväg ett mejl där chefen har i subjektraden, så står det feedback, och i mejlet så står det tack för att du gör ett sånt bra arbete, det uppskattas verkligen, hälsningar chefen. Och så ändrar vi det till fortfarande feedback, och sen du borde skämmas över din usla prestation, du får sparken med omedelbar verkan. När Kalle får det där mejlet så kanske han blir lite skeptisk och undrar om chefens åsikter speglar, eller liksom, kan det verkligen vara baserat på de övertidstimmar och det engagemang han lägger i firman. Så han kan ju ringa upp chefen och fråga och säga, du, jag fick ett mejl ifrån dig, det här feedback-mejlet. Ja, säger chefen och ler. Menar du verkligen allvar? Och vad säger chefen då? Ja visst, självklart. Och skrattar du glad, va? Så sammanfattningsvis, så det är inte bara webbservrar och mailservrar och DNS-servrar och liknande servrar som man har exponerade ut mot obetrodda nätverk, utan alla de klientapplikationer som man använder för att accessa information ute på nätet. Webbrowsern är ju liksom stora exemplet. Men ja, mailservern, vi kan ha fildelningsprogramvara eller all möjlig programvara som accessar information ute på ett obetrott nätverk. Och det är alltså viktigt att hålla även de klienterna uppdaterade. Det räcker inte att lägga på patchar på servrarna. Och även de servrar eller de system som inte är direkt exponerade måste man se efter och patcha. För om någon har fått sig ett brohuvud på det interna nätverket, om man har skapat en kanal, har man lyckats exekvera kod en gång inne på någon maskin, så kan den koden vara av sån karaktär att den etablerar en kanal ut till en kontrollerande maskin ute på internet. Så man måste patcha även innanför det här hårda skalet. Lösenord ska man använda på bra sätt. Och det är viktigt att säga också att det här var bara ett scenario. Det började med att den här gästboken var dåligt skriven. Gästboksapplikationen var dåligt skriven. Den borde naturligtvis ha filtrerat bort sådana tecken som kunde användas för att exekvera kod. Men det här skulle lika gärna kunna vara så att för att angripa en organisation så kanske vi hackar en annan organisation. Om vi vet att någon på den här organisationen, till exempel Kalle eller till exempel hans chef, om vi vet att de surfar dagligen till aftonbladet.se eller någon annanstans, har vi möjlighet att hacka den sajten och lägga in kod där, så får vi ju in koden på så sätt. Eller om vi får kontroll över trafiken som går mellan ja, Aftonbladet som exempel då, och den här angripna organisationen, så kan vi manipulera trafiken i farten. Får vi kontroll över nätverket tillräckligt nära den angripna organisationen, så kan vi ju liksom manipulera vilken trafik som helst. Så vi behöver inte ens koncentrera oss på Aftonbladet, utan vi kan ta Expressen också. Det var det. Får jag lämna över ordet till nästa talare.
Ja, hej, jag heter Håkan Ore och jag ska prata 15 minuter tycker jag, om det här extremt intressanta problemet. Vi har alltså en bild egentligen, jag har målat om lite. En hacker på utsidan som kontrollerar en PC på insidan som hackar sig vidare in i nätet. Via en kontrollsession som är gjord att se ut som vanlig surftrafik. Här behövs det lite risk management. Risk management är oftast ett av de här fyra alternativen. Vissa väljer att acceptera den här risken som finns, medan andra då väljer att minimera den, och då på ett kostnadseffektivt sätt. Och det jag tänkte gå lite vidare in på här. För att vi måste nog acceptera att ingen enskild lösning som någon leverantör någonsin kommer att komma med som en punktlösning är helt perfekt. Och därför gäller det att man bygger det hela i flera lager. Och att vi också när vi gör en lösning mot sådana här problem, att vi gör en lösning som är tillräckligt generell, så att vi inte behöver designa om själva tekniska lösningen, köpa nya produkter eller ändra våra processer nästa år på internetdagarna och kanske visar en helt annan attackmetodologi. Så vad vi då kan göra är att försöka förhindra först och främst att själva datorn tas över. Om den trots allt skulle bli övertagen kan vi försöka förhindra att den fjärrkontrolleras. Om det inte skulle gå så måste vi försöka förhindra att datorn i sin tur hackar andra datorer. Och till syvende och sist måste vi åtminstone ta med fan kunna förhindra att allt det här sker utan att vi märker det. En sak som är extremt på modet just nu, det är att man börjar kontrollera i nätverket vilka datorer som ansluter sig till nätverket, även om de ansluter sig på insidan. Oavsett om de kopplar upp sig via en kabel i väggen, om de kopplar upp sig via SSL-VPN, IPsec-VPN eller trådlöst. Vi ska kunna kontrollera alla datorerna som har anslutit sig, så se till att de uppfyller den policy vi har vad gäller till exempel att de ej kör som administratör, att de har korrekt antivirusversion, att de har senaste version av Microsoft Service Pack eller Hotfix, att de har personlig brandvägg installerad, att de har patchad Internet Explorer till exempel, eller om man så vill patchad Mozilla Firefox. Och den här kontrollen ska vi då kunna göra oavsett hur uppkopplingen sker. Så att här har vi ett exempel på hur Network Admission Control kan fungera i praktiken då. Vi har en dator som kopplar upp sig som saknar en Microsoft Hotfix MS-0551. Den ska inte komma åt nätverket innan den har fått korrekt upppatchning. Och givetvis ska allt det här loggas så att vår IT-administratör sen kan ha koll på hur det egentligen ser ut med klientsäkerheten på de klienter som kopplar upp sig på nätverket. Den här då har ej rätt hotfix, den hamnar i ett karantäns-VLAN. Man skulle också kunna tänka sig att man laddar ner en accesslista till en router eller så som begränsar var den kommer åt i nätverket innan den uppfyller policyn. Så, genom bättre kontroll på klienterna ska vi försöka förhindra att datorn tas över. Men om detta trots allt av någon anledning, kanske mänsklig faktor eller så, misslyckas, ska vi försöka förhindra att datorn fjärrkontrolleras. Och det är det här som är det svåraste. Brandväggar IPS kan i och för sig inspektera trafik på applikationsnivån för att upptäcka såna här bakdörrar genom signaturbaserade system. Eller genom så att säga anomaliska system som försöker hitta till exempel interaktiva mönster. Men som Lesa säkert skulle kunna berätta, så är det förstås möjligt att skriva en teoretiskt perfekt sån här bakdörr som beter sig exakt som en riktig webbläsare. Och som då inte kan upptäckas. Men det är ändå ett försök, och eftersom IPS-funktionalitet ingår i många brandväggar idag, så ska man åtminstone ha den påslagen för att försöka upptäcka såna här bakdörrar. Nästa steg vi har här då är att vi vill då, om det värsta skulle hända, försöka förhindra att den här datorn hackar andra datorer på nätverket. Det är hela tiden livrem och hängslen här. Om ett försök misslyckas så provar vi med nästa försvarsmekanism. VESA har redan nämnt en av de viktigaste sakerna här. Det är naturligtvis att ha en bra lösenordspolicy, kanske med engångslösenord och sånt. Men det finns även andra sätt då, där vi vill förhindra att den här datorn hackas in i andra system. Om vi har den här policyn jag pratade om tidigare, om vi kontrollerar säkerheten på alla de maskiner som släpps in på insidesnätverket, så kommer vi därigenom att ha säkrare skydd för de andra datorerna också. Det kommer bli svårare för den här hackade datorn som fjärrkontrolleras att bryta sig in i andra maskiner, eftersom de andra maskinerna också då uppfyller policyn på service pack, på hotfix, på antivirus, på personlig brandvägg. Andra saker man kan göra i nätverket, kanske utan någon som helst extra kostnad, är att låta nätverket stoppa saker som klassiska hackingmetoder för att sniffa av trafiken. ARP spoofing, installera falska DHCP-servrar som avleder trafiken till den hackade maskinen för att på det sättet lära sig lösenord. Vi kan också då i själva nätverket jobba med att begränsa trafikflöden, så att inte alla maskiner på insidan kommer åt precis alla andra maskiner. Och givetvis kan vi då, för de organisationer som har sådana resurser, även använda intranätbrandväggar, IDS och IPS-system, för att försöka hitta, även om kontrollkanalen kan vara svår att komma åt, för att försöka hitta när den här hackade maskinen försöker använda hacking exploits för att ta sig in i andra datorer. Och till syvende och sist, vi ska också vilja verifiera och kontrollera att ingenting av detta ska kunna ske utan att vi trots allt märker det. Och här har säkerhet blivit lite mer komplext än det kanske var för några år sedan. De enda man behövde titta på för att kunna kontrollera säkerheten var att verifiera brandväggsloggarna. Nu gäller det att vi ska titta i brandväggsloggar, vi ska titta i IPS-loggar, vi ska kanske kontrollera i routerloggar och växelloggar felaktiga försök till inloggning, konstiga försök till avlyssning av trafiken. Vi kanske vill suga åt oss operativsystemsloggar och applikationsloggar också och försöka korrelera mellan alla de här loggarna, så att vi kan få en bild, gärna då grafiskt, på vad som egentligen händer i vårt nätverk. Det här är då ett exempel på en korrelation där man märker en host som då har börjat bete sig på ett väldigt konstigt sätt i nätverket. Man kan rita upp en fin bild på det och få reda på ungefär vad det är som attackerar vilka system. Och det är möjligt att då ta in även till exempel Windows-loggar eller Linux-loggar i sånt här system, så att man märker om någon har blivit rot på en maskin kanske som aldrig har varit det förut. Så, sammanfattningsvis då, vi vill alltså minimera den här risken, för den är absolut värd att ta på ansvar. Så att den är absolut värt för den som vill ta ansvar att tas på allvar. Vi vill minimera den här risken på ett kostnadseffektivt sätt, på ett sätt som gör att vi inte måste designa om processen eller systemen nästa år då, på nästa års internetdagarna. Ingen punktlösning kommer att vara helt perfekt. Vi kommer att behöva kombinera flera lager av försvar, både proaktiva försvar som då försöker stoppa att det här händer och reaktiva försvar som stoppar det efter att det har hänt. Och för den som då vill lära sig mer om Ciscos visioner här då vad gäller Self-Defending Network och Cisco Network Admission Control, som alltså verifierar klienterna innan de kopplar upp sig på nätverket, så har jag lämnat de här URL:erna. Okej, jag kan ska ta snabba frågor nu medan nästa talare gör sig redo.
Ja, om vi har några specifika frågor om just Ciscos lösning så kan vi tala om nu med oss. En gör
förklart. Jaha, ja. Prestanda.
Ja. Då byter vi.
Okej.
Ja, Magnus Lindqvist heter jag, jobbar då på Microsoft som inte ni antagligen undgår att se på min slide här. När jag lyssnar på mina kollegor i branschen här och när ni kommer antagligen föra på min kollega efter här, så kan jag bara säga att jag håller faktiskt med. Det som har sagts här idag, det är det som är ute i världen. Men det som jag också skulle vilja påpeka då är att säkerhet är ju ett branschproblem. Det är inte knutet till en viss produkt eller till en viss teknologi. Utan så länge det är människor som skriver kod i de här produkterna, då kommer vi ha problem, eftersom människor är inte perfekta. Det var ju ganska tråkigt om vi skulle vara det. Säkerhet är ju också förtroende. Vi måste bygga förtroende i våra produkter. Och det här tyckte jag Ulrika från PTS pratade om tidigare idag, var ett strålande exempel på. Tänk om personer helt plötsligt skulle säga det, att nej, jag tänker nog sluta göra mina ärenden på internet, jag tänker sluta surfa eller sluta göra det ena eller det andra. Ja, då skulle kanske jag bli utan jobb då. Det skulle vara lite trist, men det kanske var många här inne som skulle få ses om efter andra jobb. Och det vill vi inte ska hända. Så det handlar ju naturligtvis mycket om förtroende och hur vi kan hjälpa den enskilda individen att skydda sig. Sen pratade min kollega innan om att hålla sina system uppdaterade. Visst är det så också. Om man inte uppdaterar sina system, och det här gäller inte bara Microsoft, ja, då är man i riskzonen. Jag håller med också om argumenten som Vesa sa innan här, att ja, man har en tendens till att skydda de här systemen som står pekandes ut mot internet, men kanske inte de som är på insidan. Jag skulle också vilja hävda då att medvetenheten här hos administratörerna växer också dag för dag, att man inser att vi måste verkligen uppdatera alla våra system, från våra routrar till våra klienter till våra servrar till allt. Det som vi också pratat om är ju det här med defense in depth, som Microsoft kallar det då, alltså lager på lager på lager på lager. Det finns ingen silverkula som är den ultimata säkerhetslösningen. Visst, ta din server, ryck ut nätverksladden, gjut in den i ett cementblock och sänk den i Nybroviken. Nu är den ganska säker. Men ska jag ha nytta av ett system, ja, då måste jag kunna prata med det. Och här börjar den här balansgången då. Men, som vi har sagt tidigare under dagen här, att ha en brandvägg på sin klient, eller i sitt nätverk för den del då. Att ha någon form av segmentering, att hålla sina system uppdaterade igen då. Och att utbilda användarna. Gör vi det här, ja, då skulle jag vilja hävda att vi är i väldigt god form. Ja, när jag gick igenom den här presentationen så insåg jag att den här är bara på 30 slides. Så jag har 15 minuter nu, så det kommer att se ut som en film det här. Men jag skulle ändå försöka gå igenom de här. Jag ber om ursäkt redan förvägna här att den är på engelska, men den var så rykande färsk och det var så otroligt vackra bilder, så jag ville verkligen ha med den här presentationen då. Ni har hört Microsoft säga gång på gång på gång trustworthy computing. Det här var någonting som vi startade 2002, då Bill Gates sa nu är det verkligen dags att sätta ner foten och göra någonting åt säkerhetsproblemet. Jag skulle kunna säga så långt att ja, vi har inte varit speciellt duktiga på säkerhet. Men jag hoppas inte att det råder något som helst tvivel om att vi sätter säkerhet i det första rummet nu. Och när jag pratar med våra kunder så säger de att ja, men det här börjar faktiskt se riktigt bra ut. Ni tar säkerhet på allvar. Fortsätt och gör det ni gör. Och ifall någon naturligtvis tycker annorlunda, så är de väldigt välkomna att ifrågasätta det självklart. Och det kommer aldrig bli perfekt. Det här kommer alltid vara en katt- och en råttalek. Det finns alltid folk som vill förstöra eller hitta på något nytt sätt att attackera. Och då är det upp till oss att hitta på ett nytt sätt tillsammans med alla andra branschkollegor att skydda sig. Det finns egentligen då ingen slutgiltig lösning. Det här är ett commitment som vi måste hålla på med så länge vi levererar mjukvara. Vad vi hör när vi pratar med våra kunder är att ja, det är väldigt jobbigt att installera uppdateringar. Kan ni inte bara skriva perfekt mjukvara från början? Igen, Jag önskar verkligen att vi kunde göra det. Ifall det är någon som känner någon som kan skriva perfekt mjukvara, så ber de ringa mig. De har garanterat jobb. Hur ska jag få ut mina uppdateringar? Ni skickar ju så himla många uppdateringar. Ja, det gör vi. Förut så skickade vi dem en gång i veckan, våra säkerhetsuppdateringar. Och sen fick vi höra att vi patchar egentligen ihjäl våra kunder. Okej, så är vi. Vi provar en gång i månaden istället för att få en konsistent uppdateringscykel. Och det här har vi fått väldigt positiv feedback på. Vi ser till och med både konkurrenter och kollegor i branschen som anammar de här cyklerna då. Lägga på Defense in Depth Measures. Vi har pratat om det tidigare och vi kommer prata mer om det idag. Det finns ingen enkel helhet, eller enkel endast silverkula är det bästa ordet egentligen, lösning på säkerhet, utan alla de här sakerna vi har pratat om idag, lager på lager på lager. Hur löser jag access? Kanske inte riktigt ämnet för dagen då. Och bättre hjälp till självhjälp. Där tror jag vi har faktiskt gjort också ett väldigt bra jobb, att det finns otroligt mycket information på Microsoft site. Sen om man hittar den eller inte då, det är en annan sak, men det finns väldigt mycket information där. Där vi har, det är den feedbacken jag har fått i alla fall. Lite siffror, jag fick frågan på lunchen där. Kan inte ni tala om för mig hur mycket som har uppdaterats och vem som har gjort det då? Ja, det är naturligtvis väldigt svårt att veta något exakt med det här, men vi har ju ändå våran Windows Update som vi kan ta lite siffror ifrån. Och vi ser ju då att väldigt många har installerat det senaste service packet till Windows XP. Och vi kan också se när vi mäter det här att en dator som ansluter till Windows Update som har service pack 2 på sig är ungefär 15 gånger mindre chans att den har någon form av malware på sig. Vilket säger igen då att det vi gör när det gäller säkerhetssatsningarna, det är på rätt väg. Är vi klara? Nej. Kommer vi sluta? Nej. Vi kommer ligga i och jobba på det här tillsammans med våra kollegor i branschen tills vi har nått en nivå som förhoppningsvis är acceptabel. Vad som är acceptabel för mig och för er är antagligen väldigt olika vem man frågar. Hemanvändaren har ett krav. FRA har ett krav. Företaget X har ett annat krav. Spyware, malicious software removal tool. Ja. Lång diskussion där. Jag ska inte dra iväg här allt för mycket. Trust. Om vi inte har förtroende för våra produkter, då slutar folk använda dem. Det är ganska enkelt. Det finns de som säger att det finns så här mycket sårbarhet i den här produkten, byt till den här så blir det bättre. Och det finns ganska tydliga rapporter som säger det, att det hjälper inte att byta den här produkten, för att om tillräckligt många byter, ja, då börjar hackarna bli intresserade för den här produkten. Och då täcker man säkerhetsluckor där. Kör man på den tekniken, ja, då blir det väldigt mycket hoppande fram och tillbaka. Utan det gäller att hålla sina system uppdaterade. Jag blåser igenom den lite grann här. Upp, tillbaka. Det här är också lite intressant egentligen, tycker jag då, att när vi startade Trustworthy Computing 2002 så gick vi igenom och utvärderade hela processen hur vi utvecklar programvara på Microsoft. Förut hade vi 7-8 steg för hur det går till, grovt sagt, från att vi har en design tills vi släpper en produkt. Den ska kodas, den ska testas, den ska, ja, lite olika saker. Nu har vi utvecklat någonting som heter SDL, Secure Development Lifecycle. Och jag tror att den har 38 steg i sig. Från att vi har satt alla utvecklare på Microsoft på skolbänken om hur man skriver säker kod. Alla som utvecklar på Microsoft måste läsa Writing Secure Code 2 av Mike Howard. Annars får man inte utveckla. Till att en produkt måste gå igenom en test av vårat penetrationsteam på Microsoft innan vi släpper den. Annars får man inte släppa en produkt. Och däremellan har det hänt naturligtvis en hel del olika saker också. Threat modeling är ett väldigt populärt uttryck nu. Vad händer om någon gör så här med den här applikationen? Ta den och knöcklar in den och skruva in den. Ja, men det är bara en webbapplikation. Varför ska man vilja skicka 4 megabyte data till användarnamnet? Ja, varför skulle de inte vilja det? Hur kan man göra med det här? Uppdateringar. För den enskilda användaren så säger vi: gå till Windows Update. Installerar man Service Pack 2 på sin Windows XP, då slår vi automatiskt på att man ska gå till Windows Update. Och det är vad jag har gjort för min mamma på min mammas dator. Hon har ingen aning om vad en säkerhetsuppdatering är. Hon vill inte veta vad en säkerhetsuppdatering är. Det ska bara funka. För företaget som vill ha lite mer kontroll, för det mindre företaget, rekommenderar vi naturligtvis Windows Service Update System. För att uppdatera både din Windows, din Office, din SQL, din Exchange. Och har man ännu större företag än så, ja då är det SMS till exempel, System Management Server, med distribuerade paket. Hur ligger jag till på tid? Jag känner att jag håller på att dra vägen. 4 minuter. Max. Jag fräser förbi lite statistik och annan statistik här. Det kan inte vara en riktig Microsoft-föreläsning om jag inte säger att det blir bättre nästa version. Vi jobbar på en ny version av Internet Explorer. Den kommer ha en massa trevliga saker i sig. Den kommer ha phishing-filter. Den kommer ha reducerad attackyta på hur den processar kod i sig jämfört med tidigare versioner. Tillsammans med Windows Vista så kommer vi se till att Internet Explorer kör under en process som har mindre rättigheter än vad gästanvändaren har idag på sina system. Så när, inte om, när det dyker upp en sårbarhet, så ska den inte få så stor påverkan på systemet. Windows Vista kommer naturligtvis adressera en massa olika saker, men en av mina favoriter är att se till att få användarna bort från att köra som administratörer. Om vi kan göra det, ja, igen, minskad attackyta. Jag pratar gärna länge om det. Client Protection. Microsoft har nu startat ett program tillsammans med flera andra också, som kallas Secure IT Alliance, där vi går ut och erbjuder ett skydd för klienten. I USA så har vi startat någonting som heter OneCare, där hemanvändarna på test kan prenumerera på en tjänst som håller datorn uppdaterad, som ser till att din hårddisk är defraggad, som hjälper till att felsöka om det är någonting. Det ska bara funka. Och igen då, det här är för hemanvändarna. Identitet kan vi inte prata om. Prescriptive guidance har vi pratat om. Law enforcement, det här tycker jag också är riktigt intressant. Säkerhet är ju då mer än det vi har pratat om idag. Det är till exempel spam är väldigt intressant att prata om. Det som jag tycker är bra är att nu har man börjat få tag på de personerna som gör de här digitala legisterna, brukar jag kalla dem. Man har fått tag på dem. Man har låst in folk på, jag tror det var 8 respektive 6 år, en 31-årig herre och hans 29-åriga syster, 8 respektive 6 år i fängelse i USA för spam. Och när man angriper problemet på den här fronten också, ja då kanske man tänker till en gång till åtminstone innan man skickar de här 1 miljon spammerna, innan man släpper lös den här internetmasken. Det får konsekvens. Ja, ganska precis eller vad?
Har du några fler frågor? Frågan är alltså varför inte Microsoft sammanfattar sina uppdateringar på ett bättre sätt?
Yes, jag ska försöka. Jag såg ett par tre frågor i det där då, när det gäller uppdateringar och hur vi paketerar dem. För det första ska jag hålla med om att vi har varit usla när det gäller paketering, för vi har haft 13 olika teknologier när det gäller paketera. Vårt SQL-team har haft en teknologi, vårt Windows-team har haft en, och det ställer till en otrolig huvudvärk för administratörer. Idag är vi nere på 2 teknologier. En för Windows och en för applikationer. Kan det här göras bättre? Jajamän. Vi håller nu på med de nya teknologierna, Installer 3.0 då, med så kallade diff-installationsteknologier. Att man ska kunna se att, aha, jag behöver bara den här lilla biten av den här DLL-en. Så istället för att ladda ner 13 meg här, så kan jag ladda ner 28 kilobyte istället och göra den här patchningen. Så att, ja, vi har varit usla. Jag hoppas att du tycker att vi är på bättringsvägen.
Frågan gäller om Marcus har något formellt samarbete med de företag som gör andra produkter som har stora hål.
Ja, jag önskar att alla var lika öppensinniga som du som ställer frågan. För när vi stod här för 1, 2, 3 år sedan och sa, jo men vi tar det här säkerhets på allvar. Sen gick det några år så här, jo men vi tror faktiskt att det här med säkerhet är ett branschproblem. allting. Och nu då när det börjar finnas statistiska underlag för hur det går med uppdateringarna, då kan vi faktiskt knacka på utan att få ett gapskratt i ansiktet och säga det. Det här är ett branschproblem. Snälla, titta på våran software development lifecycle som vi har lagt ut. Det här är våran erfarenhet av att gjort mjukvaruutveckling i 30 år. Och där började mjukna upp nu då, att man kommer tillsammans och inser det här att, vänta nu, jag har verkligen en patch management för min Microsoft-plattform, men jag har en annan databasplattform och jag har en backup-plattform här också. Jag kanske ska titta på det vi kallar då lifecycle management för alla mina produkter. Och jag ser att det kommer en mognad där, och vi har naturligtvis dialog med de här företagen, en öppen dörr helt enkelt. Kom till oss, vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Jag önskar bara att fler skulle komma. Yes.
Vi lär diskutera den frågan nästa år också. Vi lämnar över till Per Hellqvist på Symantec.
Tack.
Coolt, hallå allihopa, hörs jag? Hallå, hej.
Jag med. Ska jag stå och hålla den här?
Hej!
Hej!
Paltkoma liksom. Det känns lite tryggt att liksom så här, komma här och sitta och lyssna på de andra som pratar. Håkan var intressant att lyssna på med tanke på att vi köper upp företag hela tiden som gör lite grann samma sak som alla andra gör. Det är liksom the semantic way. Så här, ser vi något som är intressant så köper vi det företaget. Och sen när man då ska försöka fullfölja uppdraget och liksom prata om det med säkerhet, då kände jag att där jag är min safe zone. Det kan jag prata om. Och sen då när man gäller att prata efter VESA, då känner man att nu är jag inte min safe zone. Man vet aldrig riktigt vad han hittar på. Så att jag har gjort ett förslag i alla fall. Och jag tänkte på först då, hur definierar man säkerhet? För ofta när man pratar om säkerhet så får man en bild framför sig. För vissa är bilbarnstolar eller säkerhetsbälten eller vad det nu kan, en petskydd i väggkontakter eller vad som helst. Så jag har jobbat med det 10 år nu, men jag tänkte jag slår upp och kollar. Säkerhet definieras som förmågan att undvika all risk, skada och hot. Okej, okay. Kan det hända någonsin? Finns det någonsin scenario där vi hamnar i en situation där vi undviker all risk, skada och hot? Nej, det gör vi inte. Vissa företag är uppbyggda av ett visst mått av risktagande. Till exempel företag som säljer någonting. Eller? Man tar fram en produkt som man hoppas att någon vill köpa. Det är klart risktagande. Va? Eller man inser att vi kanske ska ha en internetkoppling. För det verkar ballt, va? Om det inte är en övergående fluga. Får vi se, va? Men man kanske inte ska utmana ödet i onödan. Det här är en toppenbild. Han svetsar bensintanken under bilen här. Det finns ju lite grann där med riskanalys och sånt där. Som man, ja. Det här är en annan grej. Och det är inte alltid enkelt det med säkerhet heller. Men kolla den här killen som har köpt en stor, tung, kromad kedja till sin dyra cykel. Och så har liksom lagt den över en halv stolpe. Man har gjort en säkerhetsinvestering och sen är inte riktigt då. Och så har vi det här i säkerhetsbranschen som säger att värdet på säkerhetsinvestering, alltså kostnadspriset på produkten vi köper, får inte överstiga värdet på det vi har att skydda. Nu har jag inte sett resten av bilen så jag vet inte hur det fungerar, men det kan ju vara någonting åt det hållet. Jag gillar centrallås, men det kanske inte. Ja. Och sen då den här tagen i Skavsta utanför Stockholm, det är en av mina favoriter. Den ser vi rätt ofta när vi är ute hos företag. Man har investerat i en brandvägg eller man kör antivirus på alla klienter. Bästa antiviruset som finns på marknaden, vilket det nu kan vara. Och sen så har man inte tänkt lite runt omkring, va? Här har man gjutit fast den ordentligt så ingen kan springa iväg med den. Och man har en brytring här uppe runt nyckelkolven så ingen kan bryta upp den med kofot. Och sen är det vissa bitar kvar att önska då. Sådär. Jag vet, ja. Det här är en sån bild man vill veta historien bakom. Han är i trygga händer, eller? Alltså, meningen med den här, det är just det här, att en falsk känsla av säkerhet är mycket värre än en äkta känsla av osäkerhet. Det är bättre att veta att det brinner på övervåningarna, att sitta där och röka och tro att allting är okej, va? Vet man inte om problemen så kan man inte vidta åtgärder för att skydda sig. Det är det handlar om mycket säkerhet. Som du var inne på, Håkan, just att veta om att någonting händer är mycket viktigare. Det här är en så underbar bild. Så säkerhetslösningarnas paradox då, när vi tvingas möta kunder. Vi måste göra det ibland, säger chefen. Då är det så här, kunderna kommer med sådana orimliga krav. De vill ha en säker lösning. Okej, okay, fair enough. Som ska vara användbar. Ja, vänta lite nu. Så, hallå. Och sen så ska den vara billig också. Okej. Okay. Ja, vi försöker då. Men jag säger så här, välj två. Ni kan inte få alla tre, jag är hemskt ledsen. Ni kan få en väldigt säker lösning som är väldigt användbar. Men den är förmodligen inte särskilt billig. Det är förmodligen ganska omfattande lösning. Ni kan få en säker produkt som är ganska billig men förmodligen ohyggligt krånglig att använda. Och som spärrar till och bromsar ner och låser ut. Så det är bara att välja lite grann. Det ska man kanske ha med sig när man pratar med oss och vill köpa produkter. Så det jag pratar om, ni som var då på Surfa Lungts stora dragning då, vissa var där då, på Kinateatern när vi kickade igång den kampanjen, vet att jag demonstrerade där handgripligen med ett sexpack ägg och en röd lök. Men det här är min tes och min starka punkt inom säkerhet just nu. Att flera lager skydd är det enda som fungerar idag. Det har vi hört tidigare här också. Lager på lager med säkerhet som täcker upp för varandra. För egentligen, om man tittar på hur många skyddar sig idag med ett antivirusprogram på alla klienter, som man är en brandvägg längst ut i gateway-funktionen och sen är allting mjukt och mysigt där inne, då är man i äggscenariet. Eller om man skyddar hemdata med ett antivirusprogram, då är man också i äggscenariet. Täcker man den lilla skyddet så är man inne i det mjuka och mysiga inuti. Lager på lager med skydd fungerar mycket bättre. Man täcker upp för varandra. Då gör ingenting om man har en osäker kärna. Till exempel man har inte hunnit lägga på de senaste patcharna. Har man då lager på lager med säkerhet utanför som täcker upp varandra, så kan man egentligen vara lite lugnare. Kanske ta en cigarett när det brinner på övervåningen. Jag vet inte. Det är toppen idé. För tittar man på när många köper en runväg, så tror de att de har det här. Det är en liksom... Stopp, här tappar vi allt elakt på internet. Finns inte en chans att man kommer in. Men egentligen vad man har, det är ju någonting som ser ut så här. Eller? Det här är ju en brandvägg idag. Man måste ju öppna portar för att trafik och sånt där ska fungera. Sen stänger man sånt som absolut inte ska hända. I policyn. Vad det handlar om egentligen, det är att ha kontroll på vilka produkter och applikationer och tjänster och sånt där som använder portarna som vi har öppna. Så det kanske är dags att liksom... Jag använder nya PowerPoint-funktioner. Men det är dags att liksom höja säkerheten. Jag tror på Magnus drag, men det kanske är dags för mig att gå på en PowerPoint-kurs. Så, om man jämför det med säkerheten med en bank. Det enda de är bra på, eller det de är bäst på kan man säga, om man tittar på fastighetsaffärer, så är att ta hand om pengar. Vad är det enda man inte ser när man kommer in på en bank? Förutom snygga brudar, drinkar och morgontidningar. Pengar, eller hur? Det här är de killarna och tjejerna som har hand om alla pengar, men du ser inga pengar. De har alltså gömt undan det som är mest åtråvärt där inne. Om man tänker sig då hur en bank är uppbyggd. Först då när man börjar designa en bank, så har man en kille som läser alla policies. Google Images är underbart. Så har man en kille som har hela regelverket på hur man bygger en bank. Allting som ska finnas där inne. Han börjar spesa upp hur allting ska fungera. Sen i mitten av banken så har man valvet där man förvarar allt det säkra och trygga där inne. Man sätter också in övervakningskameror som är kopplade någonstans, någon som sitter och övervakar. Man har inbrottslarm som kallar dit extra hjälp ifall någonting skulle hända. Och sist men inte minst har man infernaliskt bestialiska väktare som hindrar allt elakt som finns där. Han är så underbar, den här killen. Så det är lite så man tänker när man bygger upp säkerhetslösningen också. Säkerhetsvakten heter underbar, eller? Jag vet inte vad han skrämmer, men i alla fall. Så tittar man, jämför man då med IT-säkerhet, så är det fortfarande många som är i det här scenariot. Man använder ett antivirusprogram och tror att man är skyddad. Antivirusprogram idag, de är jättebra på att skydda mot kända hot. Virus vi har sett. Eller saker som är ganska likt saker vi har sett. Har vi lite tur så upptäcker vi någonting bara för att det uppträder som ett virus förväntas uppträda. Istället då, pratar man om lager på lager med skydd, så tar man ett antivirusprogram, en personlig brandvägg och intrångsprevention, alltså IPS. Som upptäcker elak kod, alltså hackingförsök eller liknande saker i nätverkstrafiken. Och tanken bakom det är att hindra att problemet ens kommer in till datorn. Och tittar man lite grann på dem vi har. Client Security är den första helt integrerade säkerhetslösningen. Där man får antivirusprogram, personlig brandvägg och IPS i samma program. Vissa av våra marknadskollegor har tagit tre olika program och slagit ett managementverktyg runt dem. Men vi har byggt ihop dem i varandra så att alla delarna pratar med varandra. Om man stängt av brandväggen så kan antivirusprogrammet eller IPSen starta upp den ifall administratören har bestämt att det ska kunna gå. Om de ser att någonting mystiskt försöker komma åt internet. Så att man använder varandra, de olika delarna för varandra. Sen har vi en ny produkt som heter Symantec Critical System Protection som man använder både på server och på klienter. Den skyddar mot sådana zero-day-attacker genom att titta efter attackliknande trafik som är på väg. Till exempel skyddar den idag mot buffer overflow-attacker. Och attacker som kommer från någonting som bara ligger i minnet. Tänk Code Red eller någonting sånt där. Och dessutom så skyddar man filer och registerinställningar så att ingenting kan skriva om dem eller ändra dem. Idag är det rätt populärt till exempel att ändra hostfilen så att man inte kan gå till Windows Update eller man kan inte uppdatera antivirusprogrammet eller någonting sånt. Och sen så härdar man operativsystemet. Sen då, som jag sa lite grann, så köper vi upp företag när vi ser någonting coolt. Så att vår senaste akvisition nu är Sygate. De hade någonting som till viss del påminner om Ciscos NAC, som vi kallar för Snack. Semantic Network och så vidare. Det var ganska bra. Man blir lite fredagskänsla direkt. Vad den gör är att den går steget längre. Den tittar, så fort du startar upp datorn, så jämför den med vad finns det på datorn, vad säger policyn att det ska finnas. Den kopplar, den stänger av alla nätverkskopplingar, Bluetooth och alltihopa sånt där, tills den har verifierat att datorn har ett säkert läge. När du försöker koppla upp det sen mot företaget, så börjar den med att ladda hem den senaste policyfilen och dubbelkolla. Finns den senaste patchen, är brandväggen på, följer vi policyn helt och hållet. Gör den inte det, så kan man vidta åtgärder. Antingen trycka ut senaste patchen eller senaste uppdateringen, eller bara släppa in dem till den delen där de har tillträde med den säkerhetsnivån de har. Och det kan man använda på alla nivåer i nätverket.
Kan man ställa en fråga?
Ja, det kan man få göra.
Du förväntar dig att alla kör Windows på klienten?
Eller? Jajamensan.
Okay.
I det här läget, eftersom vi bröt oss in i en Windows-maskin. Så att, dessutom en liten kul grej som vi har också, det är att man kan blockera användandet av iPods på företaget. Blir inte vi populära nu? Tanken bakom är att man ska förhindra att folk kopplar in små minnesenheter och laddar ner mystiska saker och sen stoppar i fickan och går därifrån. Man kan alltså förbjuda USB-nycklar och såna här saker, att de används på företaget. Till exempel, så här var bara en snabb överblick. Så tanken då, om man använder lager på lager med skydd, olika varianter, är att man ska kunna ha business as usual. Man ska kunna fortsätta arbeta oavsett vilka attacker som händer ute på internet. Tanken bakom att man ska stoppa elak kod innan det kommer in, blockera bakdörrar genom att hindra applikationer att köra, hindra den nätverkstrafiken, och genom det då minska nedtiden. Härdningen av systemet är en annan plus. Att man tar hjälp av goda tips och tricks direkt vid installationen, så härdar vi upp register, skrivningar och alltihop och sånt. Och policies som ligger med låser ner operativsystem och applikationer, så man inte kan göra riktigt vad som helst. Tanken är att administratören ska behålla kontrollen. Man har bättre kontroll än någonsin tidigare över användarna. Och sist men inte minst då, så vill man minska komplexiteten. För ju mer komplext någonting blir, desto svårare blir det att skydda. Om man istället får en lite mer holistisk blick över säkerheten, så kan man ta ett steg tillbaka och titta lite grann i lugn och ro på vad som händer. Återigen, löksäkerhet mot äggsäkerhet. Det är bara att välja. Det var det jag hade.
Har några frågor?
Jag kör den här kubsprut-varianten.
Nu när det börjar komma in rootkit mer mot Windows-klienter och inte bara mot servrar, hur har Symantec hanterat det?
Vi lägger in skydd mot rootkit-teknologi. Alltså dels försöka hindra att de kommer in från början, och dels försöka upptäcka dem när de kommer in. Vad vi siktar mycket på är att säkra våra egna produkter, för att försäkra oss att de överlever oavsett vad. Så det kan man märka nu till exempel i senaste Norton Internet Security 2006, där vi gör integritetskontroller hela tiden på våra egna applikationer. Men det är ett svårt område. Men ni är snälla.
Någon mer fråga?
Ja.
Du nämnde här härdning av operativsystemet. Det är inte en fråga till dig egentligen, utan
Och det är en ny produkt, jag har inte lärt mig.
Generellt, borde inte det, är inte det någonting som borde vara onödigt?
Jo.
Borde inte operativsystemen komma härdade
eller alltså, det är en
som start?
Ja, det här är en gamla svåra frågan från början. Hur mycket vill användaren kunna använda datorn? Hur mycket ska... Alltså, det är skillnad på hemdatorn och på företaget, så att säga. På företaget så tycker jag att administratören och säkerhetspolicyn som ska bestämma. På min hemdator vill jag kunna bestämma själv. Men jag vill kunna lägga på till exempel en policy. Om jag är lite osäker, så skulle det vara trevligt om det fanns en knapp som säger liksom, höj min säkerhetsnivå. Så klickar man på den och så härdas operativsystemet. Och vissa saker låses ut. Jag tycker det är en jättebra fråga. Men sen så har man då motfrågan liksom. Hur mycket vill du kunna använda? Och vad får du använda?
Men det korta svaret är alltså ja.
Ja.
En fråga för Martin.
Ja visst, i en perfekt värld skulle det inte behöva oss.
Nej, så att liksom, man måste ju ta det alla säkerhetssystem. Det gäller ju all säkerhet. Visst. Inte allt ska använda alla nivåer.
Det är likadant med plåster. Om ingen skär så behövs inte dem.
Så att det är ju en... Jag tycker det är lite intressant nu att se hur den här Microsoft då långsamt men då verkar satsa lite på den här säkerhet. Och det kommer ju att ni måste flytta era fokus lite grann till andra områden. Och hittills har ni varit ganska statiska, tycker jag det ser ut som...
Vi har köpt 4 företag sedan augusti.
Ja, men det är mycket det här med regelbaserade och den typen av system ni ändå köper upp er och jobbar kring då. Siktar ni och bara nyfiken på liksom att gå in i någon annan område än det här, lite regelbaserade?
Jag får inte uttala mig om saker som jag vet om våran framtid hur som helst. Men man kan säga att det ligger i Symantecs intresse att göra någonting åt det hållet. Förmodligen.
Vi har en direkt kommentar från Håkan Nore på Cisco här.
Jag tänkte bara det du nämnde om tidigare, att Cisco snack fungerar ju ihop med olika parter, till exempel Symantec, men också andra antivirusleverantörer som Trended, Secure, McAfee och vilka ni nu vill egentligen. Bara en kommentar med tanke på att
vi är med. Vi funkar också med Trend och McAfee då.
Hade vi en fråga till innan vi tar panelen?
Jag skulle bara vilja kommentera där när du säger att Microsoft lägger lite resurser på säkerhet. Bara en liten kommentar där. Att i år lägger vi alltså 9 miljarder dollar i R&D. 3 av dem, en tredjedel, läggs på säkerhet.
Ja, men det gjorde allting relativt bra. Jag menar, det är ändå lite grann misslyckande. När jag var nere på RSA-konferensen förra året i Amsterdam, så där man just har gjort den här releasen av 2003, som Microsoft-representant där och för framförallt, nu har vi bara på de första 6 månaderna rollout mot 20 allvarliga säkerhetsproblem i servern. Och alla liksom ska tycka att det är jättebra. Och jag satt och log lite i bänken när jag tänkte på, jag jobbar med liksom ett open source-operativ som heter OpenDSD med liksom 40 utvecklare som är aktiva ungefär, och det har varit ett roligt sen. Okej, lite lika poppis och så vidare, men även om man gjorde lite matteberäknande lite statistik på det, så är inte Microsoft jättebra än. Alltså 2003 är oändligt mycket bättre än vad det var tidigare, men det är fortfarande ganska mycket. Så att ni lägger mycket på det, det är ju gamla synderskupp. Jag menar, ni måste göra det. Så att det är liksom lite grann fast för att bara komma med 9 miljarder då. Så att det är liksom, ni har grävt den gropen liksom. Jag får ni försöka föra ut den.
Alltså, IT-terrorism tror jag inte alls på. Det är mycket mer uppmärksamväckande att smälla en buss eller explodera en bomb på en marknadsplats. Det blir bättre rubriker än att stänga ner en webbplats.
Vi har 2 frågor till här om IT-säkerhet innan vi tar paneldebatten. Vi har bara till 15 och 10 på oss.
Ja,
den
här frågan gäller säkert alla, men det är inte Microsoft. Ni har säkert tänkt på det också, men en tanke som jag har haft. Vad händer om Microsoft Update hackas? Det måste ju vara världens risk eller kunna sprida någonting som är hemskt.
Tänk om inte fanns. naturligtvis. Jag hoppas ju då att det alltid finns contingency-planer för olika katastrofscenarion, och i det här fallet så gäller det ju att bevaka våra kritiska resurser på det bästa sätt som bara går. Nu finns det ju ett gäng hopp man måste gå igenom för att lyckas med det här. Är det omöjligt? Nej, antagligen inte. Kan man bryta sig in i Fortnox och sno allt guld? Ja, jag tror att man kan göra det. Är det väldigt svårt? Ja, det är det.
Men är det så att det finns bara en update, alltså en hurv som håller alla filer? Så att, är det så att man hackar med en så kanske 50% av världen klarar sig?
Tekniken i sig bygger naturligtvis på olika hash-algoritmer, så att du kan inte lätt manipulera bara en server, för ingen annan server skulle prata med den i så fall.
En snabb fråga här. Okej, då har vi ett paneldebatt.
Jag kan tänka mig att det handlar om 10 000 server i grund och botten.
Vi får sätta här.
Vi har 6 000. Jag kan tänka mig att det har några till.
Kanske det blir kanske.
Ska vi sitta ner? Så, kan vi sitta här och titta på varandra?
Min första fråga går till Vesa Virta. Du har hört de här tre nu säga att ja, man har lite lökskal och man ser till att hålla uppdatera på insidan och utsidan och antivirus och allting. Skulle någon av de här tre lösningarna hjälpt mot det du gjorde?
Absolut. Klart det skulle hjälpt, men som nämndes tidigare, det kommer inte hjälpa mot det jag ska visa nästa år. Nej, men det vi säger, det är i princip att vi har alla läst Alice i Underlandet, och vi känner till den röda drottningen som säger att man måste springa så fort man kan för att hålla sig på samma plats. Och, ja, så är det.
Ytterligare en fråga till Vesa Virta. Vad skulle vara ditt främsta råd till en hemanvändare? Vad är viktigast idag?
Patcha. Patcha. Jag menar, det har varit väldigt mycket prat om brandväggar och antivirus. Jag har ställt några sådana frågor och sådana kommentarer under de här två dagarna. Och jag säger patcha systemen. Det är betydligt viktigare än att ha någon brandvägg. För brandväggen, antingen så stoppar den trafik som du ändå inte lyssnar på, eller så tillåter den trafik som du kanske har sårbara system som kommunicerar via. Så patcha systemen.
Okej, en fråga här.
Egentligen så är det väl en allmän OS-leverantörfråga, men det blir Microsoft just nu då. Jag förstår att i Persiangel här så har man satsat på användarvänlighet till en början för huvud taget kunna sälja datorer för 20 år sedan. Man lever fortfarande kvar i det här användarvänlighet och före säkerhet. Installera alla program som finns i hela världen och låt användarna klicka ja på en ruta och så är det klart. Istället för att börja på ett ganska så härdat system och så kan man lägga till funktionalitet med någon informationsruta där inte alternativet är ja eller nej, utan jag förstår problemet och vill gå vidare. Så det är enkelt att kryssa på ja-rutan utan att läsa texten, för något annat på knappen måste man tänka efter. Alltså det skulle vara enkelt att handhålla funktionalitet som inte aktiverar den i starten. Det känns som att man ligger kvar för mycket i användarvänlighetsträsket.
Så din fråga är om Microsoft tänker tänka om radikalt vad gäller användarvänlighet?
Ja, jag skulle vilja ställa frågan till Sam och alla andra också som sitter här.
Skriva en insändare i säkerhetssekretess.
Ja, det här är ju någonting då som, den är en ganska vanlig fråga jag får, och jag ska ta min vän här borta som jobbar med BSD som stöd här, att visst, kör du ett serveroperativsystem så borde det mesta vara avstängt från början. Och sen får man slå på det då. Så fort jag får min tidsmaskin att fungera så ska jag åka tillbaka och prata med den personen som valde att installera IIS 5.0 default på en Windows 2000 server. Sen när jag har pratat med den personen så kanske världen ser lite annorlunda ut här. Jag hoppas också att citera min vänner borta att 2003 är en oändlighet bättre än tidigare, och det är åt det hållet vi går. Vi fick x antal samtal till våran support, varför har jag en webbserver installerad? När vi slog av den i 2003 fick vi x eller y antal samtal, hur slår jag på min webbserver? Så att visst är det så, och vi skiljer lite på klientoperativsystem och vi skiljer lite på serveroperativsystem, för att det är naturligtvis en fråga om hur man använder systemet, och det är en otroligt stor skillnad på kompetensen av de som använder systemen. Jag har haft många långa högt religiösa debatter om vilket som är bäst till höger och vänster. I slutändan så är inte systemet säkrare än den som sitter bakom ratten.
Då går vi över till panelens frågor.
Det är kanske inte så mycket en fråga utan mer en konstaterande. Microsoft visade den senaste fina PowerPoint-presentationen med massor av scripting i, och Adobe kommer också ut med massa scripting-kapabilitet, och VESA visar alltså att scripting är ju liksom ett så att säga OS-inbyggt officiellt sätt att tillåta eller förbereda vägen för virus, tycker jag, eller trojaner eller vad vi ska kalla dem.
Ja.
Så jag ska alltså gemensamt försöka tona ner på något sätt den här feature-hysterin, att alla gillar att det är mycket nya blink och lys och trust i säkerhetsdebatten blinkar och vad det nu var för någonting här, och inte applådera att det kommer ut såna här, att man måste använda scripting hela tiden för att få tillgång till sina banker och allt möjligt viktigt som man behöver göra på internet.
Ett grundläggande, du säger då att nästa version av Internet Explorer kommer att ha bättre segmentering, att du kommer att ha default köra med lägre privilegier än guest. Ett faktum idag är ju då att när vi kör som administrator i 2003 läser eventloggen, och det, i alla meddelanden som man läser så finns det en länk, klicka här för att läs mera, och vips så smäller den upp en Internet Explorer och då kör inlogget som administrator.
Och Internet Explorer som default har en extra härdning på sig 2003.
Okej.
Okay. För att svara lite bättre på frågan. Jag rekommenderar inte administratörer att sitta och casual surfa på sin maskin. Vi, och för att säga mot mig själv lite grann då, vi pekar om våra hjälpfiler ut mot nätet idag för att kunna ge tydliga och uppdaterade hjälpfiler då. Det är ingenting som vi kan göra perfekt från början. Är man i den förhållandevis kontrollerade miljön, så tror jag att risken är ganska liten att man råkar illa ut. Finns det en potential? Ja visst, så länge det sitter en person bakom tangentbordet finns det en potential. Minimera risken. Det är allt, för det hela tiden.
Jag tänkte väl göra lite helomvändning här. Jag tänkte vi kan ju gå härifrån, för att allting verkar jag lösa. Vi behöver inte sitta här och debattera. Så att jag menar, världen är frälst. Det kommer nya produkter, det kommer nya versioner. Så att, vad har vi att debattera egentligen? Men så enkelt är det ju faktiskt inte. Den stora grejen här är ju egentligen, vi har sett att det finns nya produkter, det finns nya förkortningar att lära sig, det finns nya grejer som kommer komma, både nu och det nya företag har köpt upp och sånt där. Men allting vi har pratat om hittills, IPS-system, kopplingar till AD, brandväggsfinesser, det ena med fjärde, det är ju enterprise. Det är liksom företaget. Och om vi vänder på det här, förbättringar 2003 server etc. Men hela den här Surfa Lugnt-kampanjen, den vänder sig till den lille mannen och den lille kvinnan, liksom, privatpersoner. De, precis som Magnus sa, precis som alla andra sa, de fattar ju liksom inte, har inte tid och fatta, har inte önskemål att lära sig hur det funkar under huven. Hur skyddar vi dem? Det är den som är den intressanta saken. Så frågan är egentligen, kommer jag få uppleva den dag där man kan ta en hypotetisk familj där lillesyrran sitter och chattar och skickar filer med ICQ. Mellanbrorsan sitter och kör Battlefield 14 eller vad det kan tänkas vara. Storebror sitter och herrsurfar och får allt spyware i hela universum med den vägen. Pappa sitter och spelar online poker eller någonting på mammas arbetsdator. Kommer vi kunna ha ett sånt scenario? Det är min definition på surfa lugnt. Alltså när det skulle kunna funka. Och så jag tror det är svårt.
Så är det väl idag.
Problemet är väl att då hamnar ju mammas jobbfiler på internet istället. Eller ännu värre liksom, när de har fildelningen påslaget och bankcertifikaten är tillgängliga via någon idonk eller någonting.
Men tillsammans med schyssta droger så kan det vara lugnt i alla fall.
Okej. Okay. Nästa patch att hämta ner är mot dumhet och det inkluderar PCP eller vadå?
Det finns en patch som kopplar bort tangentbordet. Nej men seriöst, problemet är just som du är inne på. Mycket med hem-PC-grejen kommer att leda till, eller har också lett till problem. För företagen tycker att de har investerat pengar i en dator. Okej, ett hem-PC-paket då. De har investerat pengar för att man ska lära sig hålla på med datorer. Och då tycker de kanske att man ska jobba lite grann från den datorn också. Okej. Men man måste ju skilja då på en privat dator och en arbetsdator. Eftersom arbetsdatorn är någonting som företaget styr över. Medan den privata datorn kan företaget inte styra över. Det får jag precis vad du vill. Så att för att svara på din fråga så ska man inte här surfa från någons jobbdator alls. Taget
då. Nej, men då kan man inte surfa. Utan det kommer ju alltid bli att det måste åtminstone ha två instanser. En jobbdator och en lekdator.
Ja, ja precis. Men
alltså, det är ju i dagsläget.
Ja, precis. Men själva jag är lite mer på policyfrågan där.
Ja.
För att jag tycker att företaget bestämmer över företagets prylar. Det handlar inte om operativsystem eller personal eller någonting.
Nej, men det har inte med det att göra. Utan egentligen så här, kan man surfa säkert? Det är egentligen frågan, hur mycket står datorn pall för att den missbrukas?
Mm.
Det behöver inte vara som så att man håller på just... Det behöver inte vara porrsurfing eller att man spelar spel på jobbets dator. Utan det kan vara just liksom, man surfar. Och gör som Vesa, man tittar på sina fiskespösamlingar eller vad fan man håller på med liksom. Och det är svårt att hitta det företag i Sverige som har det inskrivet i sin säkerhetspolicy. Du får absolut inte under några omständigheter titta på en webbsida med fiskespön.
Det är fishing, absolut. Jag vet inte om jag uppfattar frågan, men jag tror inte att vi kommer till den dagen då man kan göra exakt vad man vill hela tiden på alla datorer. Jag tror att det är... Så länge det finns folk som är ute efter att busa och bråka och hålla på, va? När man kommer upp i den nivån när man lär folk att det är fan i andras grejer, då börjar vi komma någonstans.
Men jag menar, det finns ju en enda sätt att lösa något sådär problem tekniskt då. Jag håller med om att man you can't solve social problems with technical means, mm. som här Ronan sa. Men om man ska titta på teknisk lösning, då måste man titta på typ sandbox-teknologi eller den typen av compartmentalization. Och det är ändå så att det finns väl löpet förvånande att det inte kommer någonting från Microsoft som NGSB eller Palladium. Alltså det finns ju ändå någonstans, det verkar bli jättelångt fram då, men vad är statusen där? Och ni har ju också en del tankar och produkter kring att detta sandboxa in på olika nivåer. Så att lite av det Robban frågar efter, skulle man kanske kunna göra med någon slags policy som går en forsa tekniskt också?
Det där är ju oftast en lång och gärna religiös debatt när vi pratar om trustworthy computing och next generation secure computing base, eftersom vi är slut på fyrstavningar förkortningar nu, så nu är vi inne på fem då. Men exemplet som jag inte riktigt hann gå igenom här var IE7 i till exempel Vista ursäkta, där vi då kör Internet Explorer med lägre rättigheter än vad en gästanvändare har, vilket skulle innebära att om jag nu surfar till en herr site och det visar sig att jag inte har uppdaterat min dator och det visar sig att den försöker ladda ner en exploit, så får inte exploiten skriva sig någon annanstans än till Temporary Internet Files istället för starta upp katalogen, och den skrivs ner i Temporary Internet Files med en sån flagga, så att även om jag loggar på som root och går ner till den filen, dubbelklickar på den exe-filen, så kan jag inte skjuta mig själv i foten, för jag får inte köra den för att den är flaggad som restricted user. Så att ja, vi jobbar på problemet, och kommer det i en perfekt värld så finns det inga problem, men det kommer alltid finnas saker som de finurliga där ute kommer på, och vi kommer vara ibland framför och ibland bakom det problemet.
Vi har en paneldebatt och sen har vi en fråga här borta till början.
Ja, jag har ju några frågor då som har uppstått efter fina presentation, och de flesta medel vi ser här har ju varit reaktiva grejer. Vi ser ett nytt virus och vi försöker hitta något sätt att plocka bort det igen, och vi hittar ett säkerhetshål och vi försöker fixa det. Och det är ju ett stort problem, för vi kan ju bara förlora när vi bygger på den principen. För vi kommer aldrig bli, vi kommer aldrig hinna patcha samma dag som kommer ut. Förr eller senare så hittar ju någon hålet. Och det är ju inte alltid en kille med vit mössa. En annan grej som jag undrar över, Magnus, du säger att Microsoft hjälper sina kunder att plocka bort virus. Du anar inte hur glad jag är över det här, för att jag kan få mitt privatliv tillbaka nu. Så att om du bara lämnar numret så ska mina vänner få prata med dina kollegor, och äntligen så kan vi komma förbi det här problemet.
Jag är glad, då kan du få bjuda mig på en öl sen.
Men självklart.
För att svara på din första fråga där, så råkar jag precis ha varit på en konferens och fick en väldigt intressant information som jag kan prata lite om, som ligger någonstans mellan forskning och verklighet. Det finns ett projekt på Microsoft som heter Honeymonker. Det är en kombination av monker som betyder automatisera och honey som Per kan prata mycket om, honeypots, att få tag på information då. Men vi ställer oss just den frågan som du ställer, vid att hur mycket vi än jobbar så är det ju alltid någon som hittar på någonting dumt. Hur kan vi vända ekonomin tillbaka, att inte vi ska behöva springa och jaga dem? Och nu har man alltså ett forskningsprojekt som har visat sig väldigt framgångsrikt, där man startar ett kluster av datorer som sitter och automatiskt surfar upp till en del härsidor, skulle jag misstänka då, och kan kunna bygga väldigt bra databaser över vilka sajter, vilka personer bakom de här, och har det hänt någonting på systemen när jag surfar till de här sajterna. Och på så sätt kan vi väldigt snabbt upptäcka det då, för att en person som vill någonting illvilligt vill ju onekligen sprida sig själv fort. Det är en sak att prata om en riktad attack och en bred attack, men sprider man, vill man då nå ut massorna, då upptäcker vi det och kan förhoppningsvis göra en snabb aktion mot det.
Okej, okay, men de här bottarna då, de respekterar väl robots.txt hoppas jag.
De här surfar då till sajter som jag hoppas att inte vi, du och jag, surfar till.
Nej, okej. Okay. Tur.
En fråga, och den här mannen får den om man lovar hålla den på 15 sekunder. Och du får 15 sekunder att svara.
15 sekunder. Vi skiljer inte på det sättet att kodbasen är nästintill identisk då. Det är ju naturligtvis mer funktionalitet i 2003-server. Men när Windows XP Service Pack 2 kom, så hävdade jag att det var säkrare än Windows 2003. Sen kom Windows 2003 Service Pack 1, och då portade vi många av de säkerhetsfunktionaliteterna vi har gjort. Så koden i sig är säker. Sen att den inte innehåller sådana funktioner som till exempel skilja på en vanlig användare och en vanlig administratör då, det är ju ett val man har gjort när man har designat operativsystemet.
Det är ju så milslångt ifrån säkerhetstänk, alltså det är så förvånande som man trillar av stolen.
Men när jag försöker förklara skillnaden mellan en vanlig användare och en administratör för min mor, så får jag den här milslånga blicken i hennes ögon också.
Jag tror vi får bryta här om inte vi ska missa kaffet helt och hållet. Sammanfattningsvis tror vi kan säga att det finns inte så många som tror på det här med surfa säkert som det byggt idag, utan de flesta här inne verkar tro på att det behövs mer teknik till. Om det är sandbox eller krypterat filsystem eller om det är automatiska funktioner för 5 olika säkerhetsåtgärder på en gång. Vi får se vart vi är nästa år när vi möts här igen. Vi får tacka panelen och tacka deltagarna här. Tackar.